solo sport med Vacke.
Nu var det så länge sedan vi spelade in podden så jag kom
superhypad och hela Sverige jublar. Och hela världen jublar. Vacke tillbaka. Äntligen.
Och Jesper verkar ha tagit någonting som inte jag gjort på morgon. Det var så länge sedan vi spelade in podden så jag kommer knappt ihåg vad den hette.
Solo sport med Vacke. Ja, men det var länge sedan. Men ja, nu är vi utvilade och hypade efter lite skönt sommarbreak.
Absolut.
Och det blir ju spännande att köra igång nu igen. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Själv då?
Det är bara bra.
Ja.
Och hur har sommaren varit? Nu är vi ju inne i oktober, men det har varit så fin höst. Det känns som liksom sommaren har pågått ända fram till nu.
Jo, men det har varit en jättebra sommar. Har det varit. Det, som sagt, det var ju så länge sedan så jag kommer ju knappt. Det var ju mitten på juni tror jag vi spelade in en podd.
Ja.
Någon gång strax innan Vätternrundan.
Stämmer.
Och det är klart, det har hänt en hel del saker sedan dess. Men ja, det har varit en hel del höjdpunkter måste man ju säga.
Ja.
Solosport är ju liksom bara sport. Och exakt. Det är ju klart att det är det vi kommer att hålla oss till.
Yes.
Men man kan alltid spåra ur. Man vet aldrig.
Ja, vi kan sticka iväg ibland.
Ja, ja, ja.
Men du jobbar rätt mycket på somrarna, är det inte så? Du kör ju
medan du var i Italien,
ja,
och Frankrike och la ut en massa Snapchat, exakt, my stories, som gjorde mig jätteavundsjuk, så satt jag för det mesta inlåst i en studio och kommenterade Tour de France.
Ja, ja. Men jag såg ju målgången live, så jag var ju liksom våran utsände på plats.
Ja, precis.
Jag var ju tvungen att vara i Paris då.
Höll du in fötterna ordentligt där på Champs-Élysées?
Zoom! Zoom!
Ja, går undan.
Det gick fort alltså. Ja. Ja. Men det var häftigt. Det var riktigt kul att se. Det var ju bra tryck och mycket så här happenings innan cyklisterna anländer. Så det var kul att bara stå där och se hela festivalen som rullade in. Riktigt häftigt var det.
Coolt.
Och du såg några Snapchats på det.
Ja, jag gjorde det.
Och jag skickade
det var
lite sms.
I för sig inte det jag var mest avundsjuk på.
Okej.
Utan det var allt annat häftigt.
Ja, jag har varit mycket i Italien och Frankrike i sommar.
Ja,
ja.
Vad härligt.
Ja, verkligen. Ja. Mycket skönt. Bra.
Vad tar du med dig därifrån då?
Ja,
maten, vinet,
exakt. Alltså,
fina väder.
Italien är ju mitt favoritland och du är ju starkt förankrad där. Så det kanske är ditt också, jag vet inte. Men, de har ju så mycket i Italien tycker jag. Det är ju häftig natur, det är väldigt god mat, det är gott vin, det finns mycket att upptäcka. Mm. Så vi brukar åka runt på olika platser. Faktiskt har det blivit en tradition att göra det varje sommar.
Ja. Så men det är det bästa sättet att upptäcka Italien på. Jag menar, det är ju att ha antingen sin egna bil eller ta en hyrbil i Italien och så åka runt och inte bara fastna kanske vid, jag menar, är du på Kanarieöarna eller på Mallorca eller på Cypern och så vidare, då hamnar du på en strand och sen är du där. Liksom. Då vill du bara slappa, ta det lugnt. I Italien går det ju också att göra så givetvis, men det finns ju så mycket mer att upptäcka i Italien än just de tre orterna eller tre länderna som jag nämnde nyss då. Grejen är just att försöka hitta de här godbitarna. Det finns så otroligt många fortfarande genuina byar där du får genuin italiensk mat och där de är genuint trevliga. För det är de inte överallt.
Precis.
Där det är mycket turister. De har liksom, det känns som att en viss mättnad på många ställen.
Ja, ja. Men det är ju en väldig variation. Alltså det är ju en stor skillnad på norr och söder för det första. Men sen är det ju också en väldig variation på olika. Det finns ju väldigt många olika hav som Italien ligger mot. Och ja, det gör ju att det blir ju väldig variation i allt ifrån landskap till miljön vid havet och sandstränder. Och det finns mycket att upptäcka.
Ja.
Så kan man väl summera det.
Kan man göra.
Bra. Nu ska vi snacka sport.
Ja.
Solosport. Du, jag tänkte göra så här. Att vi river igång med stora sporthändelser som har hänt sen vi pratade vid förra gången i podden. Och jag skulle vilja prata om framförallt tre stora aktiviteter eller event, händelser inom sportvärlden. Och det ena är ju fotbolls-EM som ägde rum i somras där, början i juni. Och sen är det Toren såklart.
Ja, och EM fotbolls-EM hade ju börjat när vi körde senaste podden.
Just det, stämmer. Med lite highlights därifrån och sen Toren och sen har det ju också varit OS.
Ja.
Så jag tänker vi fokar på de tre.
Mm.
Och OS är ju både OS och Paralympics då.
Mm.
Och ja, jag har förberett, jag brukar ju köra en svettig frågesport till dig, så du brukar tycka jag är lite jobbig. Och
ja, har du en idag med?
Få svettas lite under armarna. Idag har jag gjort om konceptet lite.
Okay.
Så jag tänker så här, jag vill höra Vackis tre bästa.
Oj.
Från varje event då.
Ja.
Så dina tre bästa från fotbolls-EM, om vi börjar där. Vilka var det? Vad var höjdpunkterna för dig?
Ja, alltså den första jag skulle vilja nämna, det är ju en som har gjort intryck hos väldigt många, en person, en fotbollsspelare.
Ja.
Och det är ju Antoine Griezmann. Han har ju varit, han blev ju omtyckt ännu mer efter fotbolls-EM och är ju grymt bra där.
Verkligen.
Griezmann som ju har ett tysk klingande efternamn. Hans pappa härstammar ju från Alsace och det är ju gräns ut i Tyskland och där finns det ju liksom på båda sidor så att säga, på den franska sidan finns det många med tyska namn och ja, ni vet, historiskt så har ju länderna liksom gränserna dragits lite olika. Och precis som att det finns de med en hel del med franska efternamn som bor i Tyskland. Men han var ju grym, Cristiano Ronaldo, som visade sig inte bara vara en bra fotbollsspelare utan var ju den som kanske drev på laget mest när de så småningom i finalen lyckades ju slå Frankrike.
Precis. Han tog över coachens roll lite grann vid sidlinjen.
Han hade ju världens ispåse, att den var ju 200 kilo tung och ändå orkade han lyfta sig själv fram till linjen och liksom driva på.
Ja. En bra han visade upp lite nya kanske ledaregenskaper.
Ja.
Det finns något klipp också under straffläggningen där han motiverar straffläggarna och peppar dem till att våga ta en straff.
Ja.
Det är ju inte självklart alla gånger att man vill kliva fram. Man har mycket att förlora och lite att vinna i straffläggning
precis.
Som straffskytt.
Och det är klart, det blir ju kanske både en press och liksom en kick att få höra av kanske världens bästa fotbollsspelare att nu gör du det här för det här klarar du av.
Mm.
Liksom. Och det är klart, det ger ju förtroende.
Verkligen.
Och Cristiano Ronaldo som för övrigt har fått köpa en ännu större plånbok nu. Han har ju skrivit ett 5-årskontrakt nu som är god för 150 miljoner kronor per år i 5 år. Så det är 750 miljoner kronor.
Wow.
Det är ganska mycket pengar.
Det är det.
Det är bra.
Ja.
Det är han säkert värd.
Han bygger hotell med delar av de pengarna.
Ja.
Så han har väl ett antal hotell nu då. Så blir hans framtid, säger han, den dagen han lägger av med fotbollen.
För jag är lite orolig för att han ska klara sig.
Ja, man vet inte.
I alla fall rent ekonomiskt.
Kommer han klara
sig? Men det är ju bra däremot. Vi vet ju hur både du och jag är väldigt medvetna om hur illa det kan gå faktiskt för idrottare som har varit otroligt framgångsrika.
Mm.
Nu tror jag han kommer att få uppmärksamhet resten av sitt liv.
Ja.
Men det är ju viktigt att ha en vardag som känns liksom bra för de här idrottarna så småningom lägger av.
Verkligen.
De som bara lägger av och inte har någonting liksom att falla tillbaka på. Det är ju, de får ju, många får ju sättet alltså.
Ja.
Just den där dagen där det slutar ringa telefon. Va?
Exakt, exakt. Och det är inte en ekonomisk fråga utan det är väl mera många idrottare lägger så otroligt mycket tid på sin idrott och sen försvinner det så blir det väldigt tomt.
Ja.
Och man, även om man har en påse pengar så vill man inte ligga och klia sig i naveln på soffan.
Nej, hur jävla kul är det?
Det är inte så roligt.
Han åker ju Ferrari och Porsche och allt vad det heter, bilar liksom som är jättehäftiga. Han kan åka var som helst men det är inte så kul att bara lägga sig eller ut och jogga. Ja, men nu ska jag ut och jogga. Liksom.
Mm.
Ja, men det är ju jättehärligt att jogga. Man kan göra det och samtidigt ta någonting viktigt och så småningom efter joggingturen och ta hand om det.
Precis.
Så han jobbar ju med det konceptet.
Ja, ja.
Så det är bra. Och sen det är ju en väldigt positiv grej med EM är ju Island alltså.
Det får man säga.
Lasse Lagerbäck, vet du, så många gånger blir ju nedskriven. Och liksom folk har tyckt det varit tråkig fotboll hit och dit och du vet. Och sen åker han till Island, blir förbundskapten och blir ju liksom helgonförklarad i stort sett på ön där och har gjort ett fantastiskt jobb. Vilket spel och de gick ju ända till kvartsfinal.
Exakt.
Vilket ju var riktigt häftigt. Slog ut England i åttondelsfinalen med 2-1 och
Brexit.
Roy Hodgson satt ju där och visste inte vad han skulle göra. Bara klia sig i huvudet och höll sig för ansiktet och Lasse Lagerbäck som liksom båda fötterna på jorden. Han är ju störtskön. Håller höll till väldigt mycket när han var grabb i Hällerod. Heter en pytteliten by utanför Läppe, som inte är speciellt stor den heller. Men som ligger en bit bortanför Vingåker.
Ja.
Och jag vet ju allt det här, för Åsa som är från Läppe, min Åsa, hon och jag var ju på fotbollsgalan, eller idrottsgalan var det, och fick sitta vid samma bord med Lagerbäck. Och vi visste ju för sig innan att han höll till i Hällerod väldigt mycket när han var grabb, så vi var tvungna att prata om det. Och han blev förstås skitglad att det var någon enda till i hela världen som visste att Hällerod
är överhuvudtaget. Vilken koll du har, men ja, okej, du hade fått lite info där från idrottsgalan.
Han
är väl
född i Katrineholm, tror jag.
Ja.
Men ja, det var ju liksom de tre bra sakerna. Sen var ju det dåliga var ju att Sverige inte gick något vidare.
Nej.
Det var ju jättetrist förstås för alla oss som höll på Sverige och hoppades på Sverige in i det sista, även om vi visste att det skulle kunna bli fruktansvärt tufft.
Ja.
Även om vi hade då i landslaget en av de allra bästa i världen, nämligen Zlatan, som vi har pratat om i parti och minut i våran podd. Men det är kul ändå att se nu det här nya landslaget. Det är ju faktiskt, även om de har fått lite grann så där medialt på pälsen, så har de 7 poäng i VM-kvalet efter 3 matcher.
Det är det som betyder
något. Det är jäkligt bra.
Så är det.
Mm. Så det är kul att se att de post-Zlatan ändå lyckats så bra.
Ja, exakt. Och då, om vi summerar det då, de tre bra sakerna. Det var alltså på tredje plats så hade vi
Antoine Griezmann.
Griezmann.
Ja, vill jag nog säga. Jag gillade hans stil och hans driv. Och liksom, det är ingen jättestor kille, vet du, men vilken fotbollsspelare.
Verkligen.
Och man behöver inte vara stor, det vet vi historiskt inom fotbollen.
Exakt.
Jag menar, vi har ju Messi.
Titta på Messi,
som,
ja.
Till exempel.
Och nummer två?
Ja, hade det blir Ronaldo. Ronaldo. Ja, och Island på... Island. Hade de gått semifinal så hade de legat 2.
Ja.
Men kvartsfinal var ju fantastiskt bra det också. Men där möter de ju...
Ett tufft Frankrike.
Och det är klart, hade de slagit dem så hade vi... Vet man inte vad som hade hänt på Island.
Alltså.
Det var nog bra.
Det kanske var tur att
det
ja, mycket bra lista tycker jag. Jag håller med om det. Det var bra, bra poänger.
Någonting mer då?
Alltså jag... nej, men jag tycker det var bra. Det var väl de... alltså jag tycker Frankrike som landslag gjorde det bra. Jag tycker det var häftigt att se att de klarade pressen på hemmaplan. Mm. Och verkligen levererade och verkade ha, alltså Frankrike historiskt har haft problematiskt i sitt landslag. Mm. Det har varit mycket internt bråk och olika konstellationer som inte har kommit överens och sådär. Men nu tycker jag det kändes som det var väldigt så här, skön vibe i laget och Pogba och gänget liksom verkligen trivdes och bjöd på sig själva. Ja. Det var väl kanske så här stora som jag tar med mig utöver det du nämnde.
Och Wales, vilken överraskning.
Ja, verkligen, verkligen.
Och Gareth Bale var ju den stora stjärnan som
och levererade.
Det var ju han som levererade bland andra, måste man ändå säga. Det är inte bara en person som kan driva ett lag på det sättet som de gjorde. De tog sig till semifinal precis som Tyskland. Sen var ju Belgien en besvikelse.
Ja, verkligen.
Så de är ju
var ju väldigt hypade innan.
Ja, rankade 2 i världen. Så att, ja, det var ju en besvikelse för många.
Ja.
Utav belgarna framförallt. Jag menar, jag brydde mig inte så jättemycket att Belgien åkte ut.
Nej, faktiskt inte.
Så tidigt. Det var EM det.
Det var EM.
Vi stannar där.
Ja, vi stannar där och går vidare till Toren.
Mm. Ja, Toren finns det ju. Jag menar, jag har ju jobbat med Toren i många, många år. Jag gjorde väl min 23:e Tour de France som jag kommenterade. Och det är klart att det var en hel del saker som var... Alltså att jobba med Anders Adamsson, bara den saken, är ju alltid en höjdpunkt. Anders är ju en otroligt... skön människa och hänga med liksom. Och sen är han ju väldigt klok och sen är han otroligt rapp. Och det är det han är så fantastiskt omtyckt som expert för. För han jag kan lova er alltså att det är nästan aldrig när det kommer såna här snabba, rappa, roliga, sköna kommentarer från honom att de är förberedda, utan han skjuter från höften. Alltså.
Det är spontant.
Och det är spontant och det är ju jäkligt. Jag blir imponerad.
Ja.
Och det är därför också jag fortfarande blir väldigt överraskad av honom när han kommer med de här roliga kommentarerna. Det är liksom, bryter ut i skratt. Det är bara för jag verkligen blir chockad och sen är det ju oftast jävligt roligt.
Ja, kul. Så att, är han med på din lista alltså eller?
Han är med på listan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, det är han.
Bra.
Med på listan också är ju egentligen är det både på listan men ska ju vara av listan också. Och det är ju publiktillströmningen till Tour de France. Ofta får vi liksom höra så här, men nu har det nog nått maximum och klarar av. Och sen blir man ändå lika chockad liksom året efter med touren. Det är ju en otrolig publiktillströmning.
Ja.
Och i år blev det ju till och med för mycket. Och det är därför jag menar att ibland går ju över gränsen, va? För det är klart, det är ju roligt att se att publik engagerar sig och gillar det här sporten som jag är väldigt fascinerad av. Trots alla de problem som den har haft. Men när man kortar av 6 kilometer av Mont Ventoux-etappen bara för att det blåser för mycket på det här blåsiga berget, det här kala berget, jätten i Provence som den också kallas. Då förstår man ju ganska snabbt att det här kommer att bli problem med publiken. För att många har ju tagit sina platser där uppe tidigt. Många har ju räknat med att vara på plats på den etappen. Och 6 kilometer publik på Mont Ventoux ska flyttas ner till där de hade målet istället. Det är klart att då blev det för mycket folk, det blev för trångt och det blev också till bekostnad av att tävlingen blev lite sådär halvtrist kan man väl säga. Tre av de stora favoriterna, eller inte stora favoriterna, men tre topp 10 cyklister i alla fall kraschar liksom på slutet. Froome kör sönder sin cykel, får springa 600-700 meter upp för Mont Ventoux i cykeldojer och visade fantastiska skills faktiskt. Men sen fick, ja det blev ju rumpugget alltihopa, de fick samma tid som, eftersom de menar på att det var en arrangörsmiss och så vidare. Så att det blev ju lite rumpuggen etapp ändå. Men det var ju jäkligt häftigt alltså, på något sätt.
Sen, har de gjort någon uppskattning över hur många människor som ser Tour de France live?
Ja, de säger väl i ungefär 1 miljon i snitt per dag. Så där, det är ju ett snitt. Och sen är det ju klart att det finns ju etapper där det är betydligt färre, men också etapper där det är betydligt fler.
1 miljon som ja, står vid sidorna och ja, ser
det
loppet live?
Det sägs att det är någonstans wow, mellan 15 och 20 miljoner människor varje år. Häftigt. Som tittar. Sen är det ju svårt då värdera de siffrorna givetvis. För det vet vi att man kan inte springa runt och räkna alla, men ja, det är ju en otroligt idrottsevenemang. Det är ju det största årligen återkommande kan man väl säga. Sen ja, olympiska spel och fotbolls-VM, de kommer med lite mellanrum då, men årligt återkommande så är ju touren, i mina ögon i alla fall, och jag är ju för sig väldigt färgad av det här, men det är ju det största. Det är ju ja, helt galet stort.
Häftigt. Att, ja. Och publiken ökar eller?
Ja, det känns så. Det ja, känns så. Man trodde väl att efter Armstrongs era, som ju i och för sig har ju svärtats väldigt mycket av allt som har dykt upp, att det skulle bli ett tapp. Liksom. Ja. Det har det verkligen inte blivit. Utan tvärtom, jag tycker det känns som att det är mer och mer folk varje år. Kan på gott och ont som sagt.
Kan rapportera från Paris i målgången. Där var det ja, mycket, mycket folk. Ja.
Och det som är lite speciellt just med sista etappen på Champs-Élysées, det är att man inte ser publiken. Alltså det är ju den här boulevarden då, den här raksträckorna de kör på, det är ju träd liksom ut
ja, just det,
Champs-Élysées ända upp till, egentligen ända upp till triumfbågen. Och man ser ju inte publiken. Men det är ju liksom 6, 7, 8 dubbla led liksom hela ja, vägen, både ja, åt ena och andra hållet.
Du tänker i tv-sändningen? Att
ja, i tv-sändningen ja, syns ju inte det.
Nej.
Det är ju ganska häftigt faktiskt.
Ja, verkligen.
Sen kommer de ner och så åker de runt vid Loren där och då. Men där är det inte så mycket folk. De flesta står ju
längre ner.
Eller uppe vid...
Eller uppe kanske på
Chansons.
Ja. Ja, så då har vi en ja, plats
sen,
kvar då.
Sen, alltså tävlingsmässigt så var det väl inte någon... Alltså... Team Sky, som är brittiska storlaget, de var ju så fruktansvärt dominanta. Alltså, de hade ju ett par hjälpryttare som var otroligt bra. Så det blev aldrig någon riktig fight. Liksom. Chris Froome vann ju rätt så ledigt. Och det var ju mycket tack vare hjälpryttaren som åkte så fort att de värsta konkurrenterna inte kunde attackera. Sen just var ju det, hans värsta, absolut värsta konkurrent var ju inte riktigt 100. Alltså, Nairo Quintana, en colombian. Så att det blev aldrig riktigt någon superfight liksom. Så att rent tävlingsmässigt, vet du fasen, det är klart det finns höjdpunkter där också att plocka fram. Men annars är det ju liksom, jag är väldigt fascinerad och nu är det första gången jag får frågan om topp tre här. Det är ju du som ställer den.
Ja, ja.
Men det är ju liksom omgivningen, alltså hela tv-sändningarna är otroligt häftiga. Alltså. Så att...
Men det tolkar det som att Team Sky var på första platsen då? Eller är det...
Ja, alltså, men det är ju på gott och ont också det, va? När ett lag är så
för överlägset.
Ja, ja. Så.
Men det är ändå en bra prestation från teamet.
Ja, för fasiken. De var ju helt grymma.
Ja.
Det var ju, i år var det inget snack. Alltså.
Som jag summerar, tredje plats Adamsson. Andra plats, folket som står vid sidan om och tittar på toren.
Ja, och sen så tar jag faktiskt tv-sändningarna.
TV-sändningarna? Ja. Är det just de som spikar på svenska Eurosport?
Nej. Nej, jag tänker mer på liksom, ja, du vet, ja, men hela produktionen.
Ja.
Ja. Ja, precis.
Det är en apparat. Så,
ja, det är ju otroligt häftigt. Och det är ju så otroligt vackert.
Ja.
Så det är häftigt.
Bra, då har vi topp tre från touren.
Ja.
Och då går vi över till OS och Paralympics.
Ja, och där finns det, fasiken, ska man sortera grejerna där. Men det är klart, alltså med, sådär, det första jag tänkte på det var ju Jenny Rissveds. Hon kom ju på första platsen när det gäller OS och Paralympics. Vilken jäkla prestation alltså. Som man höll på att schabbla bort liksom, med tv-sändningarna. För det var ju inte riktigt meningen att man skulle liksom köra hårt med mountainbiken direkt. Men jag visste ju att hon skulle vara bra.
Ja.
Alltså, visste, den låter jag som... Men jag kände på mig att hon kan ju mycket väl ta medalj.
Ja.
Sexa i världen, i rankingen, hade vunnit den senaste världskuppen innan OS. Har ju vann U23 VM, vilket i och för sig är ju en sak. Då. Men vilken prestation alltså. Det var...
Verkligen.
Jag känner ju igen det skapligt tycker jag. Och, ja, hon är rätt avslappnad, liksom väldigt skön typ sådär och väl värd all framgång. Och jag förstår att hon var helt chockad när hon kom hem sen. Hon tog sig emot i Falun. På torget, Stortorget Falun. Och det var ju, alltså det var ju mer folk som tog emot i henne än vad som det var folk som hyllade längdlandslagets framgångar på VM.
Det är häftigt.
Faktiskt.
Ja.
För då var det liksom, det var ju mycket, vet du, stor scen. Det var, nu använder de sig av en liten trappa där bara. Och sen var det ju bara, det var ju helt ren, torget. Och det var fullt över hela.
Ja, häftigt.
Så mäktigt alltså. Så det var en väl värd. Det är det första jag tänker på när det gäller olympiska spel. Paralympiska spelen så finns det ju också massa saker. Givetvis, jag hängde lite och kikade på det också. Men det är en som jag följer på sociala medier som jag är väldigt fascinerad av. Och det har ju också med cykel. Det är klart att jag följer ju cyklingen mest när det gäller alla idrotter.
Ja, men cykel hade väl bra prestationer både OS och Paralympics?
Ja, absolut. Men det är en person som jag följer på sociala medier och som jag tycker är en otroligt inspirerande person. Och så är han ju framgångsrik också. Det är Alex Zanardi.
Ja.
Zanardi som ju var en Formel 1-stjärna.
Ja.
Och sen började han ju köra i USA och åkte han väl också, va? Sen kom han ju tillbaka till Formel 1 och råkade ut för en olycka och fick amputera båda benen.
Just det.
Kom tillbaka till motorsporten. Blev ju VTCC-stjärna om jag inte minns fel och vann en hel del VTCC-race. Alltså.
Ja.
Men så småningom, jag tror att han började 2007 och började träna cykel då. Han är ju, han har ju liksom en typ en videoblogg så där som jag lyssnar på lite då. Och är väldigt inspirerande kille alltså. Och det handlar ju en hel del om mat alltså. Just nu pratar om Italien och mat så där. Han tycker liksom att nej, han håller inte på att peta bort saker och ting utan han vill äta gott liksom. Tränar så hårt som han gör så vill han äta gott.
Just
och
det.
Han vann ju sin klass då.
Ja.
Och tog, det var tempot och på själva linjeloppet när man kör med gemensam start blev han tvåa då. Och Van Dyck som vann den klassen. Så det hängde jag och kikade på. Sverige hade också representation på cyklingen. Jag har sett spurten som Henrik Marvig gjorde på i sin klass på linjeloppet. Den var mäktig alltså. Då var det femman loss i för sig. Någon var lite före också. Precis innan spurt, han blev sjua i sin klass där. Rickard Nilsson var femma på, i sin klass i tempoloppet. Och så deltog också Jessica Enfot. Det var de tre svenska deltagarna i cyklingen, i paracykel på olympiska spelen. Eller Paralympics. Det är två helt skilda saker.
Ja.
Det som man kan dra lite negativt, nu var ju för sig inte klar med de positiva sakerna. En positiv sak var ju dels damernas linjelopp var ju häftigt att kika på. Nu är jag tillbaka på olympiska spelen som gick lite före Paralympics. Och det var kul att se svenska insatsen, framförallt Emilia Fahlin som hjälpryttare till Emma Johansson. Emma tycker jag gjorde ett jättebra lopp, hade ju lite tur ändå med tanke på den här vurpan som tog liksom mest plats efter loppet då.
Just det.
Men det som jag gillar mest med det loppet var att det gick så bra med Annemiek van Vleuten. Det var ju den här holländska tjejen som vurpade så fruktansvärt ut för i ledning. Mm. Hon hade ju hållit undan med ganska säker på.
Ja, men hon klarade sig bra.
Men det visade sig ju sen att det var ju ganska allvarligt. Men hon har ju kommit tillbaka blixtsnabbt. Och är ju med i pågående VM nu och har vunnit Belgien runt. Vann hon ju för några veckor sedan. Vann etapper där. Så att det var det som var väldigt bra. Det bästa där. För det var fruktansvärda bilder alltså.
Ja.
Och det kan inte ha varit lätt att kommentera slutdelen på loppet efter en sån händelse. Jag har ju själv varit med om det på andra tävlingar. Och man vet inte riktigt hur man ska hantera situationen liksom, samtidigt som det tävlas ju fortfarande om medaljer.
Just det.
Och det är klart, Emma Johansson tvåa, tar medaljen.
Vann hon silver eller förlorade hon guld?
Alltså det är ju lätt att sitta så där i en soffa och kika. Jag tycker väl att hon kunde ha gjort lite annorlunda i spurten.
Men ja.
Det är ju orättvist att säga att hon har förlorat någonting.
Ja. Men om vi stannar där, vad kunde hon gjort annorlunda?
Ja, men jag tror att hon hade vunnit mycket på att dra igång spurten själv.
Ja.
Nu fick holländskan göra det och fick övertaget.
Så hon borde spurtat tidigare då?
Ja, dragit igång spurten själv. Och kanske, men det är ju som sagt, det är ju, du vet, jag har ju själv aldrig varit i en situation där jag har spurtat om en OS-medalj liksom, eller VM-medalj som hon har tagit flera av också. Så det är ju liksom, det är ju inte så jäkla lätt egentligen, men så här, instinkten hos mig när jag såg loppet, det var bara dra igång, skrek jag liksom, för mig själv. Då. Och det gjorde hon inte. Och en sekund senare drog holländskan igång.
Just det.
Och då blev det ju lite för sent.
Var det taktik tror du från henne, eller var det trötthet att hon inte tog kommandot?
Nej, men det jag vet faktiskt inte. Jag har inte frågat henne heller.
Nej.
Men vi kanske får anledning att fråga.
Ja.
Om jag får tag i den.
Yes. Och hon kommer då att sluta nu, eller hur?
Ja, på den här nivån.
Ja.
Så att nu kör de ju ett linjelopp på VM.
Ja.
Och det blir hennes sista stora framträdande.
Just det.
Men jag tror nog hon kommer att tävla en del ändå. Så får vi se om det är cykelcross kanske som hon tycker är roligt. Och jag vet inte, vi får se vad hon hittar på.
Ja, ja.
Kanske vi också kan fråga.
Det kan vi fråga. Vi får köra en intervju med henne snart igen.
Ja,
okej, då hade vi andra.
Det här är lite mindre. Så här. Vad ska de göra av allting i Brasilien? Eller framförallt i Rio de Janeiro, men alla faciliteter.
Liksom. Ja, verkligen.
Hur har det gått ekonomiskt?
Ja,
du pratade ju så om att paralympiskt skulle man inte ha råd att liksom arrangera.
Just det.
Och då hade man inte kommit så himla långt i olympiska spelen. Så det är det där jag känner liksom, när det gäller de här stora mästerskapen. Jag blir lite frustrerad över man lämpar över ansvaret så himla hårt på de arrangerande länderna.
Ja.
För det är klart att några har ju fallit illa, ganska många har fallit illa av olympiska spelen.
Ja, verkligen.
Så det är ju liksom det lite grann, vad fasen händer nu? Liksom?
Ja. Ja, men det är väl så, när det är länder med lite sämre ekonomi som ska arrangera såna här saker, man bygger enorma arenor just för ändamålet och sen så står de där tomma efteråt och det lämnar ett stort hål i ekonomin. Så
ja, det behöver inte vara heller fattiga länder. Nu pågår ju cykel-VM i Qatar.
Ja.
Det har inte varit en jävla människa att titta på de där mästerskapen. Och de som kommer dit, de får inte tillträde till banan.
Nej.
Man släpps inte fram av säkerhetsrisk, säger man. Så att det är ju faktiskt publik där som inte kommer fram till VM-banorna.
Just det.
Och vad händer med de faciliteterna? Nu är det ju cykel, så de tar ju bara bort kravallstaketen, så det är bra va?
Mm.
Men de ska ju ha ett friidrotts-VM, de ska ha ett fotbolls-VM så småningom.
Exakt.
Och det intresset är ju inte så här gigantiskt, för cyklingen har ju haft Tour of Qatar i många år. Det är ju aldrig någon där.
Nej, nej.
Och det bor ju inte så mycket folk heller, så det är inte så konstigt.
Precis, och det är långa resor för publiken att åka från andra länder i Europa eller andra världsdelar. Ja, ja. Okej. Okay. Om vi summerar det här då, vad hade vi på tredje platsen? Mountainbike.
Nej, men nej för fan. Jenny, hon hamnar på topplistan.
Är det så?
Ja, såklart.
Ja.
Hon är etta.
Det borde vara.
Med det loppet hon gjorde. Ja. Hon var ju hur iskall som helst. Nej, men det är ju Annemiek van Vleuten. Att hon klarar sig så pass bra.
Ja.
Och jag fick en hint om precis sina målgång. För eftersom jag inte kommenterade så kunde man ju liksom hålla på och surfa runt lite grann. Sådär. Då fick man ju en hint om att det ändå hade gått bra med Annemiek van Vleuten. Alltså förhållandevis bra.
Just det.
Att det inte var någon fara för hennes liv som faktiskt många trodde. Och då kunde jag njuta lite mer av Emmas framfart. Va?
Förhållandevis.
Så, förhållandevis. Envis. Yeah. Så Emma och Annemiek van Vleuten trea.
Yeah.
Zanardi, Alex Zanardi. Han är från Bologna förresten.
Yeah.
Och jag har ju släkt liksom i krokarna.
Ja.
Ja. Det är många i Bologna som heter Vacki.
Ja, det är det.
Ja, det är skitmånga. Jag fick tag i en telefonkatalog en gång och bläddrade flera sidor. Jag var ju helt chockad.
Yeah.
För jag trodde jag och min familj var typ de enda i hela världen som hette Vacki. Jag var inte så gammal då. Hur som helst. Ja. Det var bara sidospår.
Ja.
Som ni ser, det är inte bara sport.
Vi blandar och ger. Ja. Yes.
Och sen Jenny Rissveds etta.
Ja, bra lista.
Nej, men alltså topp tre. Du fattar, OS, Paralympics, det är ju liksom, hur många tävlingsdagar är det? 50-60 tävlingsdagar. Ja. Det är ju helt hopplöst.
Ja, ja. Men du, och du fokade på cykel, märker
jag. Mig på cykel.
Ja, ja. Ja. Och det gjorde, vad i övrigt var bra i OS då? Man ser till svenska prestationer. Mycket simning såklart.
Ja,
Sara Sjöström.
Sara Sjöström är ju fruktansvärt
helt otroligt.
Ja, det är ju...
Och sen har vi... Det var väl egentligen...
på listan också liksom, men...
Ja, man kan inte ta alla. Men det är ju, det var väldigt mycket kvinnliga framgångar. Det är
ja,
kul. Damfotbollen var ju fantastisk.
Men det, vet du vad jag gillar med fotbollen? Det är ju liksom det här... Eller gilla och ogilla. Nu är jag där igen, vet du. Men det är liksom... Ett tag kändes det som att... Nej, men vad fan. Om man då ska hålla sig till vissa medier. De är ju svindåliga.
Ja.
Och sen helt plötsligt så var de i OS-final.
Ja.
Men liksom, hur fan gick det till?
Exakt.
Nu är det liksom, nu måste de verkligen... Det här duger in. Ja, men liksom, hur kan de gå från att vara totalsågade första två matcherna till att ta OS-silver?
Ja, det är intressant.
Alltså det går undan, det svänger snabbt.
Verkligen.
Och det tycker jag är lite otäckt faktiskt. Så man måste liksom, fan måste ju få ha sin gång. Och sen så summerar vi efteråt.
Precis, eller? Exakt.
För det blir ju liksom, det blir inte trovärdigt att bli totalsågad. Även om de kanske inte var så himla bra i början. Så kan man tycka att de är ju, det går ju undan alltså.
Ja, men det gör
sen
det.
Sen bara alla vill ju prata med dem. Alla exakt. Vill krama dem. Alla tycker hit och dit va.
Precis. Ja, de hade tufft i gruppen med Brasilien framförallt. Och sen
precis.
Så stängde de igen där bak och tog sig vidare via straffar. Och gjorde
Lisa,
det fantastiskt bra.
Lisa Dahlqvist.
Ja. Vilken spelare.
Ja, men alltså, vilken kyla. Vilken kyla. Det är häftigt.
Ja.
Och sen, jag nämnde ju Lasse Lagerbäck.
Ja.
Och Helleråd förut i podden.
Ja.
Och eftersom jag hänger ganska mycket, jag bor ju halvtid i Katrineholm, så måste jag ju nämna Hedvig Lindahl också.
Just
för
det.
Jag cyklar förbi på mina cykelrunder. Och jag gjorde ett bildspel inför OS-finalen faktiskt.
Okej.
Okay. Jag åkte förbi Marmorbyn, där hon växte upp.
Ja.
Och sen cyklade jag förbi Gropptorp där hon spelade fotboll för sin första klubb. Och sen åkte jag bort, vad fan heter det nu då? Baggetorp åkte jag förbi. Yeah. Och den fotbollsplanen finns ju knappt längre. Men där spelade hon också en period.
Och där hon växte upp och tränade mycket.
Ja, och sen så drog jag förbi Värmboll. Där hon ju fortfarande, man är väl det resten av livet. Hon är ju hedersmedlem tror hon är. Hon spelade ju Värmboll också. Så jag åkte ju en ett av mina cykelpass och åkte och tog kort på alla de här ställena, alla de här planerna.
Okej.
Okay. För kanske tänkte jag så här, kan ge Hedvig lite extra kraft inför, för nu räckte det inte ändå i finalen. Men det var ju gott nog, men jag tog silver.
Absolut. Bra prestation där.
Mm.
Bra, då har vi klarat av EM, vi har klarat av Toren och vi har klarat OS och Paralympics.
Ja.
Grymt.
Är det någonting mer vi ska... Vi är VM på cykel nu.
Det är VM på cykel.
Sverige har ju knappt kört någonting.
Ja.
Idag när vi spelar in den här podden då, och precis nu kör ju U23-herrarna. Enda svensk på plats. Vi hade ju bara en plats i U23-loppet. Marcus Fohlen Karlsson sjuk. Ingen förutom Emilia Fahlin körde tempoloppen. Så det här är åttonde racet på VM och Sverige har bara haft en deltagare med. Det är ju skitdåligt.
Ja.
Och det har jag skrivit också i min blogg. Jag blir lite irriterad när man ser liksom att folk är på plats men inte tävlar. Jag tycker liksom som... Det är klart att Jonas Ahlstrand som ju, han har väl kanske ingenting på tempoloppet att göra som är där för att köra i linjeloppen. Men jag tycker juniorerna liksom, låt dem köra tempoloppen.
Verkligen.
Marcus Fåglund Karlsson, varför kör inte han tempoloppet i U23-klassen?
Varför
och
gör
jag tror
de
till
det?
Och med att han vill göra det. Och varför skickar man inte Alexander Wetterhall till VM som vann cykel-SM stort före vårt bästa cykelproffs Tobias Ludvigsson?
Mm.
Det känns inte bra.
Men vad beror på? Vad är...
Nej, men alltså man tycker väl att när det gäller Wetterhall så tycker
man
att
han... Är det förbundet eller?
Ja, de som tar ut.
Ja.
Förbundskaptenerna.
Ja.
Och de som är ansvariga för de här olika klasserna. Jag vet inte. De tycker väl inte att de räcker till.
Nej.
Man kanske ska spara sig till linjeloppen istället. Och i Wetterhalls fall tycker man inte att han håller måttet. Då. Och jag tror att han körde inte så bra på EM. Men det var ju en väldigt kuperad bana, väldigt tuff bana. Här var ju pannkaksplatt förstås då, i Doha.
Ja.
Finns inga backar där. Utan, han hade kunnat göra ett ganska bra lopp.
Ja.
Men även om han hade varit 25 liksom, eller 30 så hade vi haft någon på plats och kunnat synas. Liksom.
Exakt. Jag menar, det är inget bra för sporten om det inte finns några svenska åkare som... Nej.
Jag
som
skrev kör. Det i bloggen också. Finns, syns man inte så finns man inte. Det är ju ganska enkelt.
Så är det.
Så det är lite tråkigt tycker jag. Nu håller jag tummarna för här juniorerna.
Ja.
Vi har liksom lite chans där. För liksom här juniorloppet, är, vi har 4 stycken på plats. Här juniorloppet är alltid lite sådär speciellt. Och det kan ju hända lite saker där. Alla känner inte alla. De tävlar inte så frekvent internationellt. Sen har vi ju Klara Lundmark på plats, en damjunior. Får se hur det går för henne.
Ja.
Och sen har vi ju damerna som är det stora hoppet. Då. Och det är inte bara Emma Johansson den här gången med tanke på banans profil här och det hon har gjort hittills den här säsongen, Emilia Fahlin. Hon vann ju Vårgårda, World Tour-loppet i Vårgårda i år och hon har varit fruktansvärt bra. Och hon har en väldigt bra sport. Så att, det kan vara henne de får köra för här i Doha. Så jag håller tummarna. Lördag kör de.
Nu på lördag. Mm. Ja, spännande. Får vi se hur utfallet är där då. Du,
det har ju varit, får jag bara nämna kolumbianerna. Spanien runt har ju kört.
Ja.
Nairo Quintana vann.
Ja.
Sen körde man jättefint lopp i Italien som heter Giro dell'Emilia med målgång upp för San Luca. Det är en fruktansvärd backe. Blev det kolumbiansk seger igen. Esteban Chavez vann. Sen körde man Milano-Torino med en jättetuff backe på slutet. Colombians seger igen. Miguel Angel Lopez. Och sen så körde man den sista klassiken. Alltså den stora, det finns 5 stycken monument som man kallar det. Och den sista är ju Lombardiet runt. Colombians seger igen med Esteban Chavez. Fruktansvärt bra colombianer nu på hösten. De har dominerat. Alltså det har varit helt otroligt. Vilka framgångar.
Vad beror det på tror du?
Nej, men det är en generation här som har varit jättebra länge, ända sedan junioråldern och U23. Och nu blommar de ut här som de kommer att vara dominanta i flera år.
Ja.
Ja.
Colombia alltså.
Ja.
Du, ska vi runda av med bara så här lite breaking news som du satt och lyssnade på här innan podden. Det var ingen dålig...
Nej.
Skandal.
Då är vi inne på längdskidor.
Yes.
För det har ju varit en massa snack om Martin Jonsrud Sundby.
Ja.
Som ju för 1,5 år sedan var ju säsongen 2014-15 mosade ju i sig astmamedicin. För
ja.
Det var Jordan alltså. Här pratar vi om överdosering deluxe. Han tog ju 10 gånger det tillåtna va? Och det är klart att han åkte dit för det.
Och det var ingen slump. om man tar så mycket?
Nej, alltså de måste väl ha känt på sig att nu kanske vi går över gränsen lite grann.
Mm.
Eller hur? Plus att de inte sökte dispens för det här.
Just det.
Ett så kallat TUE. Och att det här maskinen, nebulisatorn som man använder, de finns ju på sjukhus. De finns ju framförallt för gamla människor. De finns framförallt för barn som har svårt att få i sig liksom astmamedicinen ordentligt.
Mm.
Och den här har han använt. Och det är ju liksom i akuta fall. Och jag tycker liksom, är du så jävla akut sjuk så att du måste använda den maskinen, då tävlar du inte.
Nej.
Ett. Två. Du fattar väl att du måste söka dispens.
Just det.
Tre. Hur många dagar kan du ta det där?
Ja.
Utan att du börjar fundera själv på att
nu kanske det går över gränsen.
Så jag tycker väl att han kom jävligt lindrigt undan. Han blev av med två segrarna, vilket innebar också att han blev av med Tordeskisegen, eftersom en av etapperna var ju då en av gångerna han åkte dit.
Ja.
Plus att han blev av med slutsegen i världskuppen, eftersom alla poängen från Tordeski rök.
Just det.
Och det är klart, det är ju ganska hårt slag. Men då tar ju skidförbundet på sig hela ansvaret och pröjsar hans prispengar som han blev av med.
Ja.
Och nu krävs han ju också på pengar av Fischer, som är hans skidsponsor då, bland annat. Och det är ju bonusar som de får då när de vinner vissa tävlingar, så har de viss bonus, vinnaren tog det ski och han en bonus, vinnaren världskuppen totalt har han ytterligare bonus. Och nu tycker de andra, när han har blivit av med sina, ja men vänta, jag kör ju också på det märket.
Mm.
Jag vill ju ha min rättmätiga summa, va? Och det är Dario Colonia som har börjat att kräva nu lite mer pengar.
Just
och då har de krävt tillbaka också.
Just det.
Så det är klart att där åker han på en rejäl smäll. Men ja, två månaders avstängning.
Det är klent.
Jag förstår att han inte överklagade det.
Ja.
För han har nog insett att han kom lindrigt undan.
Han kom billigt undan.
Men idag, när vi spelar in det här,
yes,
på morgon, då fick jag ett sms när jag höll på att förbereda den här podden. Då, att Therese Johaug har lämnat positivt dopingtest.
Ja.
Och det är ju för en salva som hon har tagit för hon, jag såg faktiskt den här intervjun och hon hade en läppeskydd som hon hade mött Mike Tyson i en 15-rondare, vet du. En sån fruktansvärd munsår hon hade över hela underläppen.
Ja.
Och fick ta salva för det här.
Ja.
Och återigen så tar nu landslagsläkaren på sig skulden för detta.
Ja.
Och är man så jävla klantig. Fan, alltså jag blir du vet, jag blir så provocerad så att jag höll på att gå i taket när jag satt och lyssnade. Nu är det ju fruktansvärt för henne.
Ja.
Vilken jäkla grej. Hon satt och grina på den här presskonferensen nu som jag satt och tittade på. Förståeligt nog. Men fan, hon sa ju själv på en intervju i en tidning i Norge som jag läste. Som jag fick av en kille, jag tror det var Mikael som lade ut på Twitter. Att hon kollar ju faktiskt allting, oavsett om det är en salva eller om det är te, så kollar hon, dubbelkollar så att det inte är något skit.
Mm.
Och då tar de en salva som en cyklist, minst en cyklist åkte dit för 3 år sedan. Och han blev avstängd i 15 månader. Med den skillnaden att han fick inte den av sin läkare, utan det var hans morsa som jobbar ju för sig inom sjukvården som gav honom det här. Och det visar sig att innehålla en anabol steroid. Och det är det här hon fälls för nu då.
Ja,
och det kan ju bli en ganska hård smäll hon åker på. Även
exakt,
om landslagsläkaren tar på sig, så är det ju ändå hon som smörjer in läpparna.
Precis.
Så att det, jag blir så förbannad, vet du, när man, och så liksom, nej, hur fan, alltså, med tanke på allt som har hänt i sommar, med tanke på att de faktiskt mörkade det här Jonsrud Sundby-fallet. Det här kom ju fram länge, länge sedan, givetvis.
Ja.
Och de håller på att jobba och bearbeta det här fallet. Och till slut var de ju tvungna att gå ut med att nej, jag kommer åka dit. Det var 1,5 år som de hållit på. Då är det liksom, jag menar, går du på ett italienskt bibliotek, eller på att säga det, men apotek, och fråga om du kan få en salva. Vad kan jag få för salva? Ett italienskt apotek. Och inte trippelkollar de här salvorna.
Precis, det är väl det som är det konstiga. För det kan låta väldigt oskyldigt att man tar på sig en salva för man har ett munsår. Och så tänker man inte på att det kan innehålla dopingpreparat. Mm. Men i deras värld, när det här är så kontrollerat och det är så mycket som står på spel, så, och som du säger, att man kontrollerar ju allt, det gör ju alla i den här världen, för att det är så ja, det finns så stor risk att det innehåller någonting. Och just den här salvan, sa du, du googlade på salva och doping, och då kom det fram tidigare fall, så det är inte så att man behöver liksom göra kemiska tester för att få fram det, utan det är ganska lätt att få fram det.
Jo, men alltså, dels tidigare fall, men jag hittade det ganska snart, trots, jag tror till och med det var första sidan som jag kom in på, trots att det redan står givetvis väldigt mycket om Johaug, så står ju, jag hittar liksom en italiensk text. Jag gick in där, kollade vad det stod om innehållet, och där står det att håller du på med idrott så ska du veta att den här substansen finns och att du kan bli, göra dig skyldig till dopningsbrott.
Oerhört klantigt.
Ja, men alltså, det är ju helt galet faktiskt.
Ja,
tänk så att vi skulle behöva avsluta.
Ja, det, precis. Det blir ett tråkigt tema att avsluta på, men samtidigt en breaking news som precis blev aktuell innan poddsändning, så vi tog med den. Men du, vi ska runda av.
Ja.
Så vi får väl tacka så mycket för idag.
Ja.
Tack alla som har lyssnat.
Ja, visst.
Och skönt att vara igång igen, eller vad säger
ja,
du?
Ja, det är väldigt skönt. Nu härnäst så ska jag försöka hjälpa Kenneth Andersson, på tal om fotboll. Vi pratade en del fotboll idag.
Ja.
Våran gamla VM-hjälte. Och på tal om Bologna, som Zanardi kommer ifrån. Det var ju där han gjorde sig ett väldigt stort namn som fotbollsspelare.
Just
Kenneth.
Det.
Han ska köra Vätternrundan nästa år. Han ska göra svensk klassiker. Så han hörde av sig till mig. Han vill ha alla tips jag kan ge honom.
Ah.
Så jag...
Fråga honom hur det gick i Vasaloppet.
Nej, det ska inte vara taskiga. Men nu håller han på. Han pratade faktiskt om Vasaloppet.
Okay.
Vi gjorde det. Och han tyckte väl att det hade gått sådär.
Ja.
Han tyckte det var ganska mörkt för morgon.
Han var lite trött.
Men jag ska hjälpa. Och sen vet du fasen, jag blev lite sugen att cykla med honom faktiskt.
Ja, det borde du göra.
Ja, vi får
du
se.
Kanske kan träna honom lite innan och sen köra.
Ja, det är det vi har varit inne på.
Ja,
för det där med att träna ihop, det har vi varit inne på i flera år. Så kanske Vätternrundan med Kenneth Andersson.
Ja.
Kanske.
Vi återkommer till det i nästa avsnitt.
Ja, precis.
Bra, tack för idag, Roberto.
Hörs.
Tack för alla som har lyssnat. Hej då.
Brutalt.